Ja, det här är då det 78:e avsnittet av Stormens utveckling. En podcast för Aftonbladet Kultur. Jag heter Ola Söderholm och här i Malmö musikstudio är också Jonathan Unge.
Hej.
Hej, hej.
God dag.
Har du något ämne eller något sånt med dig till veckans avsnitt?
Ja, det har jag. Mm. Jag ska tala om att ta kritik. Mm. Vad som är rimlig kritik.
Ah, okay.
Och konsekvenser. Och vad som är rimliga konsekvenser.
Just det.
Det är ganska brett ämne.
Men är det kopplat till covid?
Det är kopplat till covid.
Covid-debatten.
Jag kommer bara tala om saker som är covid-relaterat.
Just det. För det är något som har pågått där. Att folk har gett och tagit kritik mycket senaste året.
Ja.
Okej, okay, ja, men vi återkommer.
Den lilla pärlan.
Mm, vi återkommer till det sen. Först då, mitt segment, eller hur man ska benämna det.
Ja.
Det är, jag tänkte lite grann på att det är energidebatt igen nu.
Ja, just det, och kärnkraft va?
Ja, som nästan alltid blir energidebatt lika med folkomröstning om kärnkraft.
Just
är
det.
Du för eller emot kärnkraft? Bråk om kärnkraft. Och bakgrunden är nu att det har varit det här kalla vädret. Det har lett till elbrist eller effektunderskott här i södra Sverige.
Jag har läst det. Jag har läst på Facebook att vissa personer har sagt att nu att det går till helvete för att ingenting funkar i Sverige. Företagen kan liksom inte vara här längre.
Nej, precis. Företagen är inte här längre.
Nej, för att de finns ingen energi här.
Nej, ja men det...
Alltså, det var jag läst.
Ja, ja men det är att...
Du kan driva företaget utan energi. Du vet du.
Nej, jag vet inte. Nej, inte helt utan energi.
Nej.
Det måste i alla fall vara energin från mankraften eller sånt där.
Inte ens de har det.
Eller liksom från ett ök, kanske. Om man har sån energi åtminstone.
Det finns ingen aluminiumindustri i Sverige på grund av att vi har så lite energi.
Det kan inte ha skett redan nu, va?
Nej.
Att det var effektunderskott i någon dag i Skåne så har all aluminiumindustri gett upp direkt.
Kan du ge oss
en kvart och försöka fixa det här?
Är det till Danmark? Aluminiumindustrin kräver ju extremt mycket energi. Det går åt jättemycket energi att göra aluminium.
Mm. Och precis, så det behövs massa energi och då har det då varit effektunderskott.
När jag var i Berlin min första gång, då åkte jag en sån här bussresa. Alltså så här turistbuss som åker runt i stan så man får se allting viktigt.
Mm.
Och då passerade vi, så stannade de till och så sa han, titta nu till höger, så tittade vi på en enormt ful byggnad. Och då sa de, det här är världens största byggnad i aluminium.
Mm-hmm.
Det kan du glömma att den hade kunnat byggas i Sverige.
Nej, inte som det ser ut nu i alla fall.
Nej.
Inte i alla fall under ett par veckor i februari. Då hade man fått pausa det bygget.
Ja, det hade.
Eller kanske inte.
Det hade varit vårt La Sagrada Familia. Den här aluminiumbyggnaden som aldrig blev klar.
Ja, just det. För det är den i Barcelona som,
ja, just, som aldrig blir klar.
Som aldrig blir klar, ja just det. Mm. Men,
jo,
men
nog då, griffat om aluminium.
Nog... Det finns ingen avknapp på dig när det gäller det. När jag säger hej och välkomna till Stormens utveckling, då är Jonathan bara så här, okej, nu avgår tåget till Riffberga. Häng med eller stå kvar på perrongen som en idiot.
Jag stiger inte av, du får kasta av mig.
Ja, det finns ingen. Det var det kalla vädret, vilket lett till elbrist eller effektunderskott här i södra Sverige och högre elpriser. Alltså det är inte så att det har varit slut el för någonstans i Skåne, men det har blivit högre priser här under någon vecka. Och det har krävts också då snäppet mer elimport från Tyskland och Polen.
Okay.
Deras smutsiga brunkolsel har tänt våra lampor. Och den alltså tändande gnistan till debatten, alltså den här debatten har pågått rätt mycket i ett år sedan de hoppade av energiöverenskommelsen, borgarna. De hoppade av den blocköverskridande energiöverenskommelsen. Men den senaste vändan nu, den här senaste veckan, tändande gnistan till den senaste veckans debatt, skotten i Sarajevo, det var det här inslaget. Med en av SVT:s linslusreportrar som ville göra en grej om effektbristen, där han var i bild så mycket som möjligt och höll på med en dammsugare.
Ja, visst är det jobbigt när dammråttor samlas. Men det finns ju större problem. Klimatet till exempel. Och innan man sätter på dammsugaren kan man fundera över, måste man städa just de här dagarna när det är som kallast i Sverige? För det är då elen inte bara är som dyrast utan också som smutsigast.
Okej, då blir folk förbannade eller? De tyckte att det där var...
Ja, det blev liksom som en cue för oppositionen att mobilisera då. Att det var en så bra bild det här. Eller det var liksom en så effektiv fiendebild att gå till attack mot. Att det här med att det är information från den statliga tvn i Miljöpartist Bananrepubliken. Där man inte får dammsuga när man vill.
Nej.
Den polska brunkolselen fick då alla borgerliga politiker att gå och rycka dammsugarna ur sina polska städhjälpers händer för att kunna ta bilder för sociala medier där de poserar med dammsugare och, så här, och något budskap om att i mitt Sverige får man dammsuga när man vill. Ebba Busch stod och poserade ute i snön hållande sin dammsugare med texten pausa dammsugning löser inte elbristen.
Men vad hon sade så här att hon alltid skulle vara värst. Att hemma hos mig så dammsuger vi upp snön. Skotta! Inte i mitt Sverige.
Det är bevis på hur frånkopplade de är från hushållsarbete.
Har du
dammsugaren som man använder för att få bort snön på garageuppfarten? Då går vi ut och tar en bild då. Ja. Här när jag är full färd med att få bort snön från garageuppfarten. Moderaterna hakade på, bland andra Tobias Billström la upp en bild med budskapet ett samhälle där man kan dammsuga när man vill och där tågen stannar i Kumla.
Ja, just det, för det är bråk i Kumla. Det har inget med energibrist att göra, kan jag säga.
Okej, för vad är det? Är det en referens till något med Kumla?
Ja, det är något om att SJ funderar på att de ska sluta stanna i Kumla. Aha. För att det går på folk i Kumla, alltså människorna i Kumla, spöar tågpersonalen.
Okej.
De är tvungna att låsa in sig själva, tågvärdarna, när de är i Kumla. Och de vågar inte fråga folk som stiger på i Kumla om de har biljett, för då blir det slagsmål.
Okej, så man bara helt orelaterat i energidebatten drar in lite hårdare tag om något helt annat.
Om det hade varit av energibrist att en SR-reporter hade gjort några, måste du stanna i Kumla just nu när det är så kallt. Hoppa av i Örebro istället.
Alltså det hela handlar väl då, alltså den här större energidebatten som har pågått nu i något år, alltså det handlar då om att Moderaterna och Kristdemokraterna, de hoppade av den blocköverskridande energiöverenskommelsen här om året och liksom de har försökt piska igång kärnkraftsdebatten.
Yeah.
Då, att det var för jävligt att man stängde Ringhalsreaktorerna 1 och 2 nu. Och att de menar att vi ska satsa på att bygga nya reaktorer också. Och då är ju då frågan så här, hur ser det ut med elförsörjningen i Sverige nu?
Mm.
Alltså den ena berättelsen som regeringen lyfter fram är att vi aldrig haft ett så stort elöverskott. Och vi har aldrig varit så mycket nettoexportör av el till grannländer. Den andra berättelsen från oppositionen är att det finns brist. Och som jag förstått det så verkar de flesta experter anse att båda har rätt. Till exempel Lars Nordström, professor i elkraftteknik som uttalar sig i Expressen. Att det finns överskott totalt sett på hela året. Men det finns också problem med brist på vissa platser vid vissa tillfällen. Och det handlar framförallt om elöverföringen från norr till söder. I norr finns det massor med vatten och vindkraft som producerar el som måste forslas söderut mer. Man håller på att bygga ut de här kraftnäten. Och menar att det kommer vara mycket bättre inom ett par år. Men att just nu är det så kanske då att de här Ringhalsstängningarna innebär snäppet mer import och snäppet högre pris i södra Sverige än vad det skulle ha varit om de hade varit öppna i ett par år till. I alla fall, högerblocket har fått ganska mycket kritik för sitt ylande om kärnkraft. Att det bara är populistiskt och ogenomtänkt. Även Mikael Odenberg, som tidigare var Moderaternas energipolitiska talesperson, sa i en intervju i Svenska Dagbladet, citat, att idag bygga ny konventionell kärnkraft, det finns ju ingen normalt funtad människa som överväger det. Det blir för jävla dyrt helt enkelt. Det är sanningen. Debatten som pågår nu är bara populistisk. Slutcitat. Och det var också ett reportage om det här i Agenda i söndags. Där det bland annat var en intervju med Fredrik Svärtengren, enhetschef på Energimyndigheten. Och han såg då framför sig att 2045 kommer framför allt ha en elproduktion i Sverige som består av vattenkraft och vindkraft. Och han sa så här angående kärnkraft.
Det kommer vara dyrt att ha kärnkraft eftersom den ska vara lönsam hela året. När det inte är en jättestor efterfrågan eller när det finns andra billigare produktionsslag. Så det gäller ju att få ihop kärnkraftskalkylen. Det är svårt att bygga ett kärnkraftverk som ska leverera en vecka om året.
Så det är dyrare att investera i kärnkraft än, alltså om vi tänker 2045, då kommer vi ha ett högre elpris om vi har kärnkraft?
Om nu, baserat på vad vi vet nu, ja, det skulle jag säga.
Vi kommer ha massa vattenkraft som vanligt då, ja, som vi redan har 2045. Och massa vindkraft, då ännu mer massa vindkraft än vi har nu. Och vindkraften kommer oftast leverera mycket, mm, men ibland inte leverera så bra. När det är kallt och när det inte blåser.
Mm. Blåser inte när det är kallt?
Ofta blåser det inte så mycket när det är kallt, precis. Mm. Men sen är det också när det är kallt behövs det bara mera el. Mm. Så att det blir underskott av den anledningen. Men då, ja, när det är kallt och inte blåser, då hade det varit bra att ha kärnkraft. Men det kommer vara så pass sällan, så det blir en väldigt dyr lösning med kärnkraft då. Om den ska jobba så lite.
Ja.
Att det blir lite som att bygga ett hus på Gotland, som man bara bor i en vecka om året.
Ja, precis.
Så det skulle bli liksom högre elpris då, menar han, med kärnkraft. Jämfört med att försöka lösa de här tillfälliga kapacitetsproblemen på andra sätt. Så, men det, ja, men den är lite så här det är lite mer kärnkraftsfrågan, att den är lite omvänd kan man säga då. På så vis att de rödgröna hänvisar till att det inte går på grund av marknaden. Medan högern säger, jo vi kan om vi vill.
Ja, ja precis. Då, just det, här är marknaden inte viktig.
Nej, utan...
Här har den inte rätt.
Här
måste staten kliva in. För det har, visst har det varit så att det varit så här... Att man har sagt att vi får man får bygga kärnkraft, men vi tänker inte skicka dit några pengar. Mm. Vi tänker inte vara någon del av det. Ja. Och då säger marknaden, men då, det lönar sig inte då.
Nej.
Nej.
Och det där är också en sån oändlig, jättesnårig teknisk debatt på energitwitter och exakt om hur man har riggat marknaden.
Oh,
och om har man gjort olika saker med effektskatter hit och dit.
Det är ett hörn av internet man inte ska vandra för långt in i energitwitter.
Nej, jag har varit ganska djupt in i energitwitter.
Okay. Om du stirrar för länge på energitwitter så stirrar energitwitter tillbaks.
Ja, men det är lite märkligt på så vis just att kärnkraft är höger och vänstern är emot, för att vänstern vill att marknaden ska planera framtidens energi.
Ja.
Det är lite grejen att det har aldrig varit en marknadsgrej riktigt att bygga kärnkraft. Nej. Utan det är liksom en sån efterkrigstids socialdemokratigrej. Mm. För det är jättehöga uppstartskostnader och tar fruktansvärt lång tid innan det blir lönsamt och så. Men det var också debatt i studion i det här agendaavsnittet i söndags om den här frågan mellan miljöministern och Miljöpartiets språkrör Per Bolund och Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. Och jag tror den allmänna åsikten var rätt mycket att Bolund vann ganska klart den här debatten. Han har läst många fler av de här rapporterna om effektkapacitet hit och dit jämfört med Kristersson. Mm. Kristersson är känd för att vara lat, är med Kristersson. Så att... Han orkar inte gå lika djupt in i energitwitter som Per Bolund. Vad hände med det? Kommer du inte ihåg det? Att det var en sån nyhet?
Att han är lat.
Ulf Kristersson lat. Det var en rolig smutskastning. Källor inom Moderaterna säger att Ulf Kristersson är lat.
Han är inte dum. Han är bara fruktansvärt lat.
Ja, men han är lite sådär, för att jag kommer att jag, när han kom så gjorde jag någon spaning i något poddavsnitt om att jag jämförde honom med en duktig flicka.
Ja, just det.
Och att han var ätstörd och en duktig flicka.
Ja, precis. Men så var, det kommer jag ihåg. Men det är så igen inte det.
Nej.
Han är en liten glidarpojke bara.
Ja, han kanske är den typen, för det är en slags kille som jag kan tänka att man kommer ihåg kanske från så här studietiden eller också från gymnasietiden, att det fanns vissa killar som körde på den duktiga stilen.
Okej, okay. Men så, inte var så duktiga.
Är de så här, kanske på gymnasiet, du vet, hade så här rock och portfölj och lite vattenkammat hår och bara gillade att ha någon sån duktig, preppy, präktig stil.
Och sen så var mycket snack om handel, sen så hamnade alla på ekonomiprogrammet på universitetet istället. De hade ju inte riktigt visat sig betygen för Handels.
Nej, men de hade bara hela stilen. Så ja. Var det bara jättemediokra resultat. Mm. Men så var det som att de på något vis snackade runt det hela tiden.
Värsta fall, hamnar man på industriell ekonomi på KTH. Inte heller den kom de in på, kan jag säga.
Nej.
Utan
nej.
Det blir ekonomiprogrammet. Nej, vad är nu? Jag läste det i Göteborg. Ekonomin i Göteborg.
Men i alla fall...
Jag måste plugga nu.
Precis. Okay. De pratade hela tiden om att de var att nu de skulle hem och plugga.
Ja. Eller och sen satt de kvar.
Men ja, men det
hängde mycket på vid studentpalatset där vid Odenplan.
Mm, okay.
Men det var mycket mest socialt.
Ja, just det. Det bra, de bar runt på sina böcker hela tiden.
Ja.
De bar dem mycket.
Man minns väldigt många böcker.
Mm. Mm. Ja, men Kristoffer kändes inte så fruktansvärt påläst, men att det kanske inte var det viktiga huruvida han var påläst eller inte, för Kristoffer sa så här apropå att Energimyndigheten såg framför sig 100% förnybart 2045, då sa Kristoffer så här:
man kan säkert vrida och vända på allt detta, men man kommer till från faktum, finns inte elen tillgänglig där den behövs, då får vi stora ekonomiska problem.
Man kan hålla på att vrida och vända på det här.
Jaha.
Och jag tror liksom att det Ulf Kristersson försöker säga är att man kan hålla på med argument hit och dit.
Uh-huh.
Men poängen är att det är sexigt med kärnkraft nu.
Jaha, ja.
Är det en kraftkälla som levererar ren energi? Ja, men framför allt libidinal energi.
Vad betyder det? Det lät sexigt.
Som libido.
Oj!
Libidinal energi.
Oj, ja, okej, jag fattar.
Nej, men att det behöver inte vara så noga genomtänkt av Ulf och Ebba, den här kärnkraftsoffensiven. Att man bara känner det. Att det är dags att säga kärnkraft ja. Nu. Att man kan argumentera hitan och ditan.
Mm.
Men också, å andra sidan, också en bild på Ebba Busch där hon står och ser fierce ut.
Uh-huh.
Med liksom dammsugarslangen som en boaorm.
Uh-huh.
Ja, men att det är lite, det är liksom, det bara finns den här energin nu då, utan att det skulle vara en vits eller pann, men att det finns det kring kärnkraften nu då. Att, mm. att det har ju alltid funnits på ett sätt för högern att så här äga snöflingorna kvalitet i mm. kärnkraften, eller äga miljömupparna,
mm.
säga kärnkraft, blir du triggad nu. Men det är överhuvudtaget lite så nu att hela gröna diskursen, alltså också på vänstersidan, har växlat lite grann från någon så här... organisk, hippie, återgå till naturen, nedväxt grej, till att mer gå till någon slags techno-utopia. Hela automatisk lyxkommunism.
Just det.
Att så här, kärnkraftssocialisterna är på frammarsch också. Så det är liksom bara, det är inte så liksom, det är inte så genomtänkt. De har inte så mycket konkreta förslag alls liksom, för hur kärnkraften ska byggas ut och vad de har tänkt sig. Men det är bara ett finger i luften liksom.
Mm.
Det är en känsla som finns i tiden. Men också då att det just handlar om att också då, vad ska man säga, miljövänstern som har varit så här då kärnkraftskritisk är också liksom på reträtt lite grann då. Också från vänster så att säga. Att de håller på så här och tappar lite grann, tappar sin position liksom.
Ja, och man kan slänga det där med alltså det, att det är med all den koldioxid som allt annat.
Ja, men precis. Ja, precis. Kärnkraftsmotståndet han har ju liksom kraschat in i klimatfrågan lite grann. För jag läste en artikel av Ted Nordhaus som har refererats ett par gånger tidigare i den här podden.
Mm.
Men han är grundare. Ja, precis. Du kanske har hört det. Men han publicerade en artikel här om veckan med rubriken On Anti-Nuclear Bullshit som handlade om aktivistiska forskare som producerar forskningsresultat med felaktiga påståenden för att framställa kärnkraften negativt.
Okay.
Att de har en så här ideologisk bias som gör att de inte kan acceptera den obekväma sanningen som är att kärnkraft är ett av de mer effektiva sätten att få ner utsläppen. Men jag tänkte på att han skriver de här artiklarna om rötterna till kärnkraftmotståndet, att kärnkraftens arvsynd var att den var plug and play med den industriella moderniteten. Den lovade ändlös energi för ekonomiskt välstånd och en växande befolkning.
Mm.
Alltså att ja, kärnkraften var plug and play, även om man säger på svenska. Man säger det på svenska också kanske. Men att det var bara att koppla in och köra. Mm. Alltså du kopplar ur ett kolkraftverk och kopplar in ett kärnkraftverk och börjar köra på exakt som förut.
Ja, ja, ja.
Det var enligt Ted Nordhaus då kärnkraftens original sin utifrån miljörörelsens perspektiv. Mm. Att det gillar inte miljörörelsen.
Ja, för de vill inte att det skulle, det var inte det de var ute efter.
De vill inte att det skulle funka.
Nej.
Så att säga då. Att, ja, men för att det är en viktig del av rötterna i den gröna rörelsen. Att det handlar liksom inte bara om att lösa ett praktiskt problem som då försurning eller freonutsläpp eller senare klimatutsläpp, utan det handlar liksom om en så här radikal civilisationskritik. Mm. Att det moderna industriella samhället är problemet i sig självt. Och det handlar kanske då i första hand om att man har en annan vision om vad som är det goda livet. Ja. Att leva närmare naturen.
Det var mer Unabomber allihopa.
Ja, om man ska hårdra det precis. Mm. Så Unabomb, han blir inte glad av att vi har uppfunnit ett kärnkraftverk istället för ett kolkraftverk.
Nej.
Vi missar poängen.
Ja, vi skulle inte få honom att sluta skicka rörbomber.
Nej, men att man har den visionen om att det goda livet är att leva närmare naturen, att leva mer decentraliserat i mindre samhällen och i mindre gemenskaper och bla bla bla. Och också kanske då att man menar att även om det moderna industriella samhället kan lösa miljöproblem, lösa kriser som dyker upp, som då olika typer av försurning, sluta med DDT, sluta med bläck i bensin, sluta med freoner i vitvaror och kanske också sluta med koldioxidutsläpp. Mm. Det återstår att se då. Så är det ändå inte bra med industriella moderniteten enligt den ideologin. Kanske framförallt som sagt för att den gör oss olyckliga, det är inte goda livet. Men kanske också då för att det kommer aldrig sluta vara ett miljöproblem. Alltså även om det skulle gå att få ner klimatutsläppen kraftigt, så kommer det alltid dyka upp nya saker hela tiden när vi lever så här artificiellt distanserat från jorden.
Och ja, precis. Och den upprätthåller ju den här tillväxtsekonomin.
Ja, det löser det akuta problemet, de här olika lösningarna. Men det är liksom bara att lappa och laga och vi spänner strängen mer och mer.
Mm.
Och ju mer vi investerar oss i det, skjuter vi upp det liksom. Vi skjuter upp vad som hela tiden blir en större och större katastrof, typ. Så kärnkraft är dåligt av den anledningen, för att det låter oss fortsätta med det här som gör oss olyckliga och som i längden är ohållbart, även om vi kanske klarar nästa kris och nästa kris och nästa kris. Ja, men så grejen då, alltså så utifrån det, så är det liksom, alltså det som kritikerna av förnyelsebart säger om sol- och vindkraft, att det inte är planerbart. Alltså det funkar när solen lyser och när vinden blåser, men det är inte garanterat att det funkar exakt när man vill, hur man vill. Alltså utifrån den då civilisationskritik som den gröna rörelsen kommer ur, är det här med att det inte är planerbart, alltså det är inte en bug, det är en feature snarare.
Mm.
För att vi ska leva med solens och vindens skiftningar. Alltså vi ska inte vara produktiva hela tiden.
Nej,
utan att,
inte de kallaste veckorna.
Nej, men precis. Utan så att tvånget att arbeta ska vara liksom naturens eget tvång, som det kanske var i ett förindustriellt samhälle, då man levde med soluppgång och solnedgång och vinden och tidvattnet och floden och årstiderna.
Just det. Gick man och la sig tidigare på vintervåret för?
Ja, det gjorde man väl.
Man gick alltså la man sig vid tre?
Det är inte sånt sömnforskare har sagt, att det vanliga med att sova för var att man gick och la sig mycket tidigare, för att man gick och la sig när solen gick ner, och sen så var man uppe i några timmar på natten.
Jaha.
Och sen sov man igen.
Aha.
Så istället för att sova 8 timmar i sträck, så var det typ 4 timmar uppe och hålla på lite, titta till djuren ett par, 3 timmar. Jaha. Mitt i natten och sen sova igen.
Ja.
Att man hade, att man levde då med liksom naturens skiftningar innan man började liksom leva med klockan då, fabriken eller kontorets klocka, och då arbetar man på bestämda tider oavsett vad.
Mm.
Och för det krävdes då ångmaskinen och kolet som höll igång fabriken när man ville. Det gick inte med en fabrik, att ha en fabrik driven med vattenhjul som bara kunde jobba när det forsade i floden.
Nej.
Det är kanske lite som en analogi till det här då med sol och vind kontra sådana som bara är plug and play då liksom. Mm. Så att säga. Att man skulle kunna tänka sig från en sån då liksom den gröna ideologins rötter, att man ser något sånt framför sig, att vi arbetar när det går och så mycket det behövs, och annars arbetar vi inte. Men vi kanske bara skulle ha sådana spontana vinterlov när det blir elbrist. Vi bara lägger ner produktionen ett par veckor.
Och just det. Man jobbar ikapp lite på den sommaren.
Ja, men precis. Ja, men jag menar att det finns en sån tradition i den gröna rörelsen av att vara kritisk mot så här, arbetssamhället och produktivitets- och tillväxthets. Så på ett sätt, om det är så att förnyelsebart inte är lika planerbart som kärnkraft, skulle egentligen bara kunna vara ytterligare ett argument för de förnyelsebara energislagen. Alltså egentligen utifrån den ideologin. Men att en sån radikal civilisationskritik är inte något dagens miljöparti ägnar sig åt. Utan de köper ju självklart premissen om att det ska vara effektivt och att näringslivet självklart ska få allt de behöver, bland annat i form av pålitlig el. Att, liksom, att dagens miljöparti vill inte ha någon sådan revolution i inställning till det moderna samhället, utan de lanseras ju då snarare som de bästa gröna stewardserna, eller man ska säga, gröna managerna av det moderna industrisamhället. Att självklart måste förnyelsebart vara planerbart om det ska vara existensberättigande. Att Per Bolund måste förklara hur alla kraftledningar kors och tvärs och all lagringsteknik kommer göra så att vindsnurrorna också ger pålitlig el överallt hela tiden. Det är ändå så här, det är premissen för debatten som de helt har köpt. Men att det är just det här att ett kategoriskt kärnkraftmotstånd lever kvar rätt mycket ändå, alltså trots att de här ideologiska rötterna till det ganska mycket har klippts av. Alltså man tror inte längre på det här, på ett brott med moderniteten för att lösa alla problem, utan man tror på en miljövänlig modernitet. Men man är fortfarande emot kärnkraft. Och då kanske vissa gör invändningen då att liksom anledningen till kärnkraftmotståndet, det var ju skräcken för kärnkraftsolyckor. Alltså det var inte liksom ideologiskt på så vis. Det var inte den här drömmen om det goda livet som jag pratar om, utan det var ju bara att folk var svinrädda för kärnkraftsolyckor. Mm. Och det stämmer säkert att det var anledningen till att det fick gehör i breda folklager. Men det här då som bland andra Ted Nordhaus menar på är ju att kärnan eller rötterna till den gröna rörelsen, alltså var just drömmen om ett annat liv, ett annat samhälle. Och då liksom överdrivna och felaktiga påståenden om kärnkraftsfarlighet var liksom ett verktyg för att rationalisera den samhällsvisionen. För nu är det mer och mer så att vi är i ett läge där de grönas motargument mot kärnkraften, alltså om man hör på de här diskussionerna, så det är liksom inte då moderna samhället gör oss olyckliga, det är inte att det är dåligt med stora centraliserade system, och det är inte ens att det är farligt. De säger inte det så mycket heller. Nej. Det hör man kanske ibland fortfarande. Men motargumentet är framför allt att det är dyrt. Det är det som är problemet nu. Eller det är det, liksom, det är det som är talepunkten. De gröna vill också ha det som är plug and play med industriella moderniteten. Men det är inte kärnkraft som är det. De säger vi ska välja bort kärnkraft av det som var liksom argumentet för kärnkraft från början. Vi ska välja bort det, för det är inte plug and play med moderniteten. För det är för dyrt, det är för krångligt, det tar för lång tid. Och det är möjligt att de har rätt i det i Sverige. Alltså mer rätt i Sverige om att det är irrationellt med satsningar på kärnkraft här. Mm. För Sverige har då så mycket vattenkraft och det kommer så mycket vindkraft. Så det kanske är det bästa och mest praktiska med 100% förnyelsebart här. Alltså jag vet inte, för att jag har stirrat in energi i Twitter som sagt. Mm. Och det är liksom för snårigt och omöjligt. Och kanske kommer det vara så att vi ska massproducera stål utan kol snart i Sverige. Och då kommer det behövas så inåt i helvete mycket el. Att vi behöver bygga mer av allt, även mycket mer kärnkraft. Och globalt är väl så, liksom enligt de flesta rimliga prognoserna, att kärnkraft måste vara en del av omställningen. Men det kanske ändå är så då att i Sverige är det mer görbart att omvärdera sin syn på att man är för energi som är plug and play med industriella moderniteten utan att tvingas omvärdera sin syn på kärnkraft. Förstår du vad jag menar?
Ja.
De kan göra den här svängningen så att vi också för plug and play, men de behöver inte omvärdera sin syn på kärnkraft.
Nej, men det måste man i så fall göra i andra länder.
Jag tror det är nog
Spanien måste göra.
I många andra sammanhang på andra platser kanske det är svårare att göra liksom den här byta planhalva på det här sättet utan att omvärdera synen på kärnkraft. Men att det är skönt, jag menar det var bara jag skulle komma till att det är skönt för Miljöpartiet att de kan vinna den här debatten mot Kristersson. Trots att alla börjar tycka att det är sexigt med kärnkraft så kan de ändå vinna, alltså trots att debatten flyttat över till planhalvan, det ska vara plug and play. Så att, ja jag vet inte, att det var bara, jag vill säga att vi kan sluta vara hippies och ändå fortsätta vara mot kärnkraft i Sverige.
Ja, vad goda nyheter.
att det är goda nyheter för Miljöpartiet. Ja. Vi kan vara såna moderna liksom techno-utopian Elon Musk assholes och inte tvingas liksom pudla om kärnkraften.
Precis.
Att det är skönt för dem att energiläget i Sverige verkar vara så.
Jag tänker utgå ifrån en artikel av Moa Berglöf som jag har träffat.
Har du det? Okej. Okay.
Mm. Som hon skrev i Sydsvenskan. Är det så att hon är ledarskribenta nu?
Ja, hon är väl det, va?
Den tar sin avstamp i den här granskningen som Ekot och Vetenskapsradion presenterade för några dagar sedan. Om att i en sluten Facebookgrupp och ett öppet Twitterkonto så har det spridits, enligt den här granskningen, då, mycket grova påståenden om den svenska hanteringen av covid-pandemin.
Mm.
De här grova påståendena tror jag inte var så pass grova, va? Alltså det var ju någon som sa, någon forskare sa att en annan forskare var sjuk i huvudet, tror jag. Det var kanske mest grova.
Var det inte också något om att alltså någon hade skrivit att man borde liksom ställa de ansvariga inför internationella brottmålsdomstolen i Haag?
Var det där? För att hon berättade i en artikel också om Läkartidningen berättade att Jonas F. Ludvigsson, professor och barnläkare, att han nu slutar debattera samt forska om pandemin. För att hans misstag då var att han hade publicerat en studie som visade att förhållandevis få barn i Sverige blivit mycket svårt sjuka i covid förra våren, trots öppna skolor. Mm-hmm. Och då går det liksom, det faller inte. De som menar att hanteringen av pandemin har fullständigt åt helvete, det faller inte de i smaken. Eller de håller inte med om det.
Hade han någon misstag publicerat? Eller?
Nej, han publicerade en studie om att ganska få barn i Sverige har blivit mycket sjuka i covid-19 förra våren dag, trots att vi hade öppna skolor.
Ja.
Medan de andra menar att vi borde ha stängt alla skolor. Så då, när de här då, Läkartidningen publicerade den här då, artikeln av honom, då hade tydligen kommit rasslat in massor med mejl och hetska kommentarer på sociala medier om det här. Och där då så har de sagt att då blev han då, Jonas F. Ludvigsson, professor och barnläkare, han blev då liksom anklagad för att det var hans fel att 9000 människor i Sverige har dött och att han verkar i svensk rasbiologers anda och att han är en sjuk människa.
Okej.
Okay. Och det kanske också då, men du har rätt i att kanske då är det att det har ställts krav på folk, att det ska bli liksom en rättegång liksom. Eller,
för brott mot mänskligheten eller,
ja,
för folkmord.
För folkmord blir det väl då.
Men ja, okej. Okay. Så han liksom utsattes då för vad som förmodligen var en samordnad kampanj från den här Facebook-sidan.
Så kan
att,
det vara.
Att de bara attackerade honom för att han hade publicerat ett misshagligt forskningsresultat.
Mm. Mm. Och Moa säger att självklart ska man kunna ha kritik, men så skriver de, vad går gränsen mellan kritik och radikalisering? När börjar det bli farligt?
Mm.
Och hon berättar att hon känner liksom igen sig i det här, hur hon från i sin mailbox då har blivit anklagad för att vara landsförrädare.
Mm.
Men då handlar det om att hon var med och skrev det här talet då som Reinfeldt gjorde om att Sverige skulle öppna sina hjärtan under flyktingkrisen.
Just det.
Och hon, då fick höra så att hon borde hängas i en lyktstolpe bredvid Reinfeldt då.
Mm.
Och sådana saker. Och liksom att den samma liksom hetska debatt gäller nu liksom, att man är en landsförrädare, att man har blod på sina händer.
Mm.
Och sen så skriver hon också då så här, men tendensen har varit detsamma, alltså mellan flyktingkrisen och hur Sverige har hanterat pandemin. Det började i kritik, det slutade krav på folkmordstribunaler och inlåsning av dem som inte ger vika.
Mm.
Och grejen med den, även om jag förstår att hon vill liksom ta upp hur liksom debattklimatet är, så bara just den här meningen då, att det slutade krav på folkmordstribunaler och inlåsning av dem som ger vika. Själva grejen med den är ju...
Som ger vika.
Ja, som inte ger vika.
Som inte ger vika.
Ja. Det slutade krav på folkmordstribunaler och inlåsning av dem som inte ger vika.
Mm.
Ett problem med den, som säkert är tillspetsad, ska ju sägas. Men det gör det ju aldrig.
Att det slutar aldrig?
Det slutar ju aldrig i folkmordstribunaler.
Nej.
Eller att folk blir inlåsta.
Nej.
I alla fall så tror jag att det är ganska säkert på att det inte gör det.
Nej.
Det har jag fan inte gjort under min livstid i Sverige. Alltså det, och jag tror att just, det är väl just det som är problemet. Samtidigt då som det självklart är bra. Men att, det väl, för jag tror att den allmänna känslan är, när det kommer sådana här saker, att i Sverige så ställs ingen till svars.
Nej, just det. Precis. Det är aldrig någons fel.
Nej. Att det är självklart fel med folkmordstribunaler.
Mm.
Och att... man låser in dem som inte ger vika. Men någon gång kanske man skulle göra det.
Ja, precis.
Det görs ju aldrig. I alla fall tror jag det är den allmänna känslan. Att i Sverige ställs ingen till svars.
Nej.
Vi har en kommission om tsunamin.
Mm.
Och då ställs ingen till svars.
Nej.
Då kan man fråga sig hur pass liksom, mycket någon ska ställas till svars för tsunamin. Men det blir ju ändå effekten. Att ingen blev ställd till svars. Mm. Och det är som att det blir aldrig några konsekvenser. Man kan ju gå på vänsterhåll också. Varför det här med låt oss säga Nya Karolinska.
Mm.
Det har väl kanske inte krävts någon folkmordstribunal där. Mycket för att det var ingen som dog. Men,
det är ju ett meme ändå lite grann med sätt Irene Svenonius i fängelse.
Ja, exakt. Mm. Och det är också det hon själv... Hon nämner också det med Donald Slackenmapp. Men den finns ju också på den andra sidan. Att det är aldrig någon som ställs till svars.
Mm. Nej, men
och det gör folk tokiga. Alltså, ja. Jag kan förstå att man kan även när det gäller sådana saker där det faktiskt är väldigt svårt att ställa någon till svars, så som tsunamin. Jag vet inte exakt vad det är någon ska göra åt den. Det var väl att vi reagerade så sent kanske på att skicka flyg.
Alltså, någon som hade jour var inte riktigt.
Någon som hade jour skickade inte flyg.
Ja, jag vet.
Medan italienarna skickade flyg.
Ja.
Någonting sånt tror jag för mig att det var.
Mm.
Jag vet inte vad den personen som hade jour skulle göra. Men han skulle skicka flyg då, till exempel. Men också liksom då med alla såna här saker. Som den nuon-affären, eller jag vet inte.
Mm.
Det är aldrig någon som ställs svars. Man brukar säga det som att det finns ingen liksom, så har man, jag kommer i alla fall ihåg att jag har hört att det finns, man har liksom ingen ministeransvar. Det påstås i andra länder så att om någon fuckar upp, då sparkar man den ministern.
Ja, just det.
För den ministern har upp bort sig. Men liksom, ministern blir inte heller ställd till svars.
Nej, men precis, för att det är...
Förutom om de har köpt Toblerone. Vilket inte var grejen, det var alltså andra saker.
Ja, precis. Det var hennes spin som ni har gått på.
Ja, precis.
Ni ägde av Mona varje gång ni säger Toblerone. Men... Ja. Det är, ja, men det är väl kanske en grej just det där med, ja, men inte vet jag, att coronakommissionen kommer att säga vad som har begåtts fel och vad som har funkat dåligt i svensk äldrevård och så vidare.
Men hängs någon? Och så, kommer någon hängas?
Alltså, ja, men så är det så här, ja, men ska Lena Hallengren ta ansvar, säger folk. Så här, du, och det är kanske att, ja, men förmodligen, det kanske ofta går att argumentera för att det är för trubbigt och konstigt att peka ut någon,
ja,
och sparka den.
Ja.
Att det är kanske inte någons fel. Men det kanske är ändå bra att bara ha det som regel att sparka ministern, för att då kanske ministrar skulle bete sig annorlunda om de visste att jag får skulden.
Ja.
Alltså framöver. Bara sparka Lena Hallengren nu.
Under förnedrande former.
Precis, även om det kanske inte är 100% rättfärdigt om man tar allt i beaktande och hur ansvaret är fördelat egentligen. Men då bara, vi bara pekar ut någon och säger att ja, men, någon får gå. Och sen så kommer nästa socialminister nästa gång det är en sån här kris veta om det på något vis och kanske vara mer proaktiv på
kanske,
något sätt.
Jag vet inte. Men också bara att liksom, det fyller någon sorts funktion, alltså bara en sorts katarsisartat. Vi hade ganska mycket fotbollsliknelse förra gången. Men så här till exempel. Om Manchester United är riktigt dåligt, vilket de har varit nu ganska länge, då har man kickat tränaren.
De är väl bra nu?
Ja, nu är de bra då.
Ja, skitsamma.
Ja, de är bra nu. Liksom, var det... Vad heter han? Louis van Gaal, eller vad han heter. Var det hans fel? var det verkligen hans fel att de inte kvalificerade sig för Champions League?
Mm.
Jag är osäker. Kanske.
Kanske.
Men det är svårt att 100% säga att det var holländaren Louis van Gaal, eller vad han heter, fel att de inte gjorde det. Men man kickar honom. För något måste man ju göra.
Ja.
Och det känns lite bättre. Vad jag däremot i när det kommer till det här, liksom, även om jag tycker att deras vad heter det, retorik är överdriven. Jag menar, jag stödjer ju vår strategi. Vet ju, det är 100%. Så jag tycker, även om de håller på och skriker om folkmord och sådana saker, även om jag tycker det är överdrivet, så förstår jag dem. En grej däremot som jag motsätter mig lite, alltså jag vill tro att det är så, för att jag uppfattar det också så, men när jag tänker efter så blir jag osäker, och det är den här liksom känslan, eller något man brukar säga, att i Sverige hålls ingen ansvarig. Okej då, att ministrar blir lite kickade och sånt, kanske då mer i andra länder, men jag skulle vilja säga att i allmänhet är så att folk inte hålls ansvariga.
Okej.
Jag kan inte riktigt komma på Det finns säkert exempel på när folk har hållits ansvariga. Nürnbergrättegångarna är väl ett sånt exempel. Mm. Där har ju folk verkligen hållits ansvariga. Och lite personer har fällts i Haag-tribunalen. Mm. Men i allmänhet tror jag att som regel så kommer människor med makt undan. Och när det kommer till såna här jättestora saker som är svåra att sätta fingret på så... Jag vet inte, kommer någon i Brasilien hållas ansvarig?
De hamnar ju alltid i fängelse för korruption, politiker i Sydamerika.
Jo, precis, men inte för covid, utan för att de har snott alla pengar.
Ja, eller bara för att de har förlorat ett val.
Ja,
kanske snarare.
Vi kan inte ha losers utespringande på gatorna. Jag vet inte vem, kommer folk hållas ansvariga i Storbritannien? Nu har ju de tyvärr gjort succé med sin vaccinplan tydligen, läste jag. Men kommer någon där hållas ansvarig? Svårt att tro det.
Att de
Donald
skulle sparka
Trump,
sina...
Eller inte ansvarig? Eller liksom, vem är det som ska... Jag vet inte.
Han hölls väl ansvarig i valet.
Ja, det valet. Gjorde han i och för sig. Han blev inte fälld också, ska sägas.
Nej, inte i riksrätten. Nej.
Sen, jag vill bara säga att jag tror ju också att det är så att Sverige är extra dåliga på att hålla folk ansvariga. Men jag vill bara som regel tror jag att folk kommer undan. Eller att det helt enkelt är svårt att hålla någon ansvarig. Så frågan är lite vad man ska göra åt det. Alltså om det nu är... Man kan göra så att man... En sån grej är, precis som du sa, att man helt enkelt bara får då och då få sparka. Vilket jag tror kanske kan vara bra. En minister under ganska så rejält förnedrande former.
Mm.
Och då verkligen sparka. Inte, då får de också inte sköta en utredning sen. En annan grej... Alltså, annat sätt att gå tillbaka... Om det nu inte är så att vi ska ha liksom här folkmordstribunalen då, som, det är ju att det får bli någon sorts sanningskommission. Det är väl det som corona... kommissionen ska göra då. Men den tror jag faller på två sätt. För det första så, av två anledningar. För det första så måste de som hålls ansvariga, de måste be om förlåtelse.
Ja.
Någon måste ta på sig det.
Ja, okej. Okay. Och det
tror inte någon kommer vilja göra.
Det kommer ingen göra.
Och dessutom så måste man hitta någon på liksom de som skriker om folkmordtribunaler som är lika snäll och härlig som Desmond Tutu.
Som ska hålla i det liksom.
Nej.
Och vara,
Jag förstår Moa, men jag tycker att han har fel i det här att det alltid leder till folkmordstribunaler och till att folk hålls inlåsta för att de väger ge vika. För det händer ju aldrig. Och det är det som jag tror är lite av problemet. Så kanske för att undvika folkmordstribunaler och att folk som inte ger vika låses in, så måste man någon gång då och då hålla en folkmordstribunal och låsa in någon.
Är det där litterära fenomenet om man gillar att fokusera på hatet man utsätts för snarare än den sakliga kritiken? Att Lena Hallengren kan säga jag tycker att det är orimligt att kräva att jag ska döma sin folkmordstribunal.
Ja, men du kanske skulle säga
du, kanske, ja, men du kan hitta en som sa så, men ja, alla, de här, som säga, alla som sa att du skulle sparkas då, vad säger
ja,
du om
dem? Ja, de har rätt. Det hade du kunnat, det hade man, ja, precis, du har rätt. Det blir ju att alla de som säger att folk ska hängas i en lyxstolpe, det är de som gör att folk som borde be om ursäkt kommer undan.
Då säger vi så. Du har inget mer du vill tillägga? Eller?
Nej, jag är nöjd.
Okej, vi säger tack så mycket till Aftonbladet Kultur och Stormens utveckling tillbaka med en vecka igen. Hej, hej.